Black Knight är beteckningen på en eller flera okända satelliter som funnits eller finns i omloppsbanor runt jorden, både före och efter starten av den så kallade rymdkapplöpningen. Det innebär att dessa satelliter knappast placerats i omloppsbanor av människor. 1954 detekterades två föremål som gick i retrograda omloppsbanor runt jorden, vilket strider mot teorin om naturliga himlakroppars omloppsbanor runt planeter. Höjden på omloppsbanorna var runt 600 kilometer och 900 kilometer över jordytan. Föremål så nära jorden borde falla ner genom atmosfären efter några hundra år. Så föremålen måste vara relativt nya, eller så hade de flyttat på sig under århundradena för att undgå krasch mot jorden. Under 1960 rapporterade tidskriften Time att USA:s flotta detekterat ett svart rymdföremål som antogs vara en sovjetisk spionsatellit. Någon uppföljning gjordes aldrig ifrån USA Navy, utan locket lades på. Det har rapporterats att dessa UFO-föremål ändrat riktning och hastighet i sina omloppsbanor och under vissa tillfällen inte returnerat radareko alls, för att sedan återkomma nästa natt. Ytterligare föremål upptäcktes i januari 1960 som gick i omloppsbana i nord-sydlig riktning. Vid tiden för upptäckten kunde varken USA eller Sovjet sätta satelliter i den typen av omloppsbana. Britterna hade ett hemligt raketprojekt på 1950-talet som råkade heta Black Knight. De brittiska Black Knight-raketerna gick aldrig omloppsbanor, men nådde en höjd av 800 kilometer med 115 kilo nyttolast innan raketerna föll ner mot jorden igen. Tekniken för att utveckla de brittiska Black Knight-raketerna innebär att även britterna måste haft tysta naziforskare vid denna tidpunkt. Senare ersattes de brittiska Black Knight-raketerna av Black Arrow, som är den enda brittiska raketen som lyckats nå Leo. Sedan begynnelsen har människan lämnat spår efter sig. I Tanzania, i Tolo, 27 000 år före Kristus, så har man hittat kvarlämningar där man ristat in former som liknar rymdskepp, där man skjuter raketer mot marken. Den 15 april 1561 målades en bild. Den föreställer olika sorters föremål som flyger på himlen och kraschar mot jorden. Även här så kan man konstatera rymdskeppsliknande föremål. Under andra världskriget rapporterade tusentals piloter om orber som närmade sig deras flygplan. Idag så tror forskare att vi är närmare sanningen än någonsin och att vi kanske inte behöver ta så långt som vi trott. Vissa säger att de finns där ute i vårt eget solsystem. Vi ska ta oss till två olika platser för att se vart varelserna kan tänkas bo och hur de eventuellt kan se ut. Välkommen till UFO-podden. These are extraordinary times, and we face an extraordinary challenge.
Thank you. Radio Play.
Livet som vi ser det kan bara existera på jorden, enligt många. För tusentals år sedan så var ju jorden den enda planet som vi visste existerade. Men svaret på frågan om liv kan existera på andra planeter behöver inte synas på ytan. Svaret kanske finns inuti någonting, eller under. Här på jorden så vet vi mindre om vad som kan tänkas dölja sig i våra hav än vad vi vet om rymden. Samtidigt så har vi tagit för givet att liv behöver värme, vatten och ett ekosystem. Vi har ju alltid trott och bestämt att det är så liv skapas och det är så vi överlever. Men det är ju också en teori som sätter stopp för liv på samtliga planeter och platser i vårt egna solsystem. Men det finns de som har undersökt jordens mest mörka och kalla och torra platser. Och till deras stora förvåning så har de funnit organismer som både lever och andas. Vissa behöver inte syre. Och andra lever under extrema förhållanden som vi tidigare aldrig trodde var möjligt. Helt plötsligt så är det som att liv kan dyka upp nästan vart som helst. Låt oss prata om Antarktis. Där är allt fruset. Kylan är värre än på någon annan plats på jorden och forskare har länge tvivlat på att man någonsin skulle finna något levande i isen. 1999 så finner man under en expedition 6 meter under isen levande organismer. På en mörk och tilltäppt iskall plats hade liv plötsligt skapats. Man kan snart konstatera att på vår egen planet jorden så kan organismer överleva i extrem värme, i extrem kyla, under mycket hårt tryck och högt radioaktiva miljöer. På platser som vi sedan länge uteslutit. Så om det är så här, varför skulle det inte vara så någon annanstans? Från början så var jorden en av de dödligaste planeterna. Täckt av lava, ständigt beskjuten av rymdens meteoriter, så var jorden en plats där liv omöjligt kunde existera. Men när solsystemet lugnat sig och vatten uppstod så gav man jorden en första ingrediens till just liv. 1953 så utförde forskaren Stanley Miller ett labbexperiment som visade hur enkelt livet på jorden fick sin början. Han fann vatten med väte, metan och ammoniak. Komponenter ifrån jordens tidiga atmosfär. För att illustrera värme och ljus så gav han vattnet elektriska stötar. Och resultatet var häpnadsväckande. Han hade skapat en organisk molekyl. Aminosyror. En aminosyra är en kemisk förening som innehåller både en aminogrupp och en karboxylgrupp. Inom biokemin syftar ordet oftast på de 20 aminosyror som proteiner vanligtvis består av. Det var ett protein av levande block tillhörande alla levande ting. Om det där ljuset gav jorden liv så kan det ha gjort likadant mot andra planeter. Vad man vet idag är att alla levande organismer har en sak gemensamt. Vatten. Vi ska ta oss till 2 platser där utomjordingarna kanske gömmer sig. Vi börjar på en plats där vi kommit lite längre än på andra planeter. En planet som ligger granne med oss. Mars. Det är en plats mycket lik jorden. Där finns årstider och en atmosfär. Men trots detta så skulle vi människor utan specialutrustning snabbt dö. Syret är mycket tunt. Faktum är att det är 40 gånger tunnare än vad luften på toppen av Mount Everest är. Dessutom så ligger planeten på en plats mycket värre än jorden. Den är granne med ett asteroidbälte. Atmosfären på Mars är långt ifrån lika stark som jordens. Planeten drabbas av extrema sandstormar och av tornados upp till 8 kilometer höga. På Mars skiftar temperaturen från 1 plusgrad på dagen till 70 minusgrader på natten. Och ett av de större problemen är att planeten är mycket mindre än jorden. Innanmätet i jorden håller vår planet varm i miljoner år, vilket också gör det lättare för liv att överleva. Men på Mars så kyls planeten snabbt ner. Trots detta så är många forskare överens om att Mars terräng mycket väl stödjer levande organismer. Den består av höga berg, vulkaner och djupa raviner. Inte alls olikt jorden. Den talar starkt för att här har vatten tidigare funnits. Intill nyligen så har vi inte vetat vart vi ska leta efter utomjordiskt liv. Men vi har nästan alltid trott oss veta hur de skulle kunna se ut eller bete sig. På Mars tror man att vatten har existerat för miljoner år sedan. Då har liv kanske funnits där. Har det sedan bara tagit slut och försvunnit? Man pratar om att vatten fortfarande kan finnas på Mars, men under ytan, och att det kanske är där som liv också anpassat sig och gömmer sig. På en plats där vi ännu inte letat. Svaret kanske vi hittar på jorden. På Mars vet man att det finns mycket höga halter av salt. Vi tar oss till en av de torraste men också saltrikaste platserna på jorden för att se om vi där kan finna liv. Under ett lager av salt så hittar man levande organismer. Det är under jordens tidigare botten av sedan länge uttorkade sjöar och hav som vi hittar dessa organismer. Och man säger att det är högt troligt att dessa även kan finnas på Mars. Det är inte bara i den salta öknen på den röda planeten som liv kan existera. Även i de stora vulkanerna. Vissa är 6 gånger större än de vi har på jorden. Här så har man undersökt vulkaner som inte längre har utbrott. Vulkaner där varken ljus eller vatten finns. Och här finns det liv. Organismerna har anpassat sig till kylan och mörkret. Kan det vara så att dessa finns under vulkanerna på Mars? Forskare tror så. Det är den största planeten i vårt solsystem. En planet som tvärtom jämfört med Mars är fienden till liv. Dess atmosfär består av ett mycket tjockt lager av giftig gas, vilket gör det omöjligt. Men vi ska leta runt omkring planeten Jupiter på några av dess 60 månar. Vid första anblick kan dessa månar verka otroliga för liv att existera på. Deras atmosfärer är mycket tunna och det är omänskligt kall. Temperaturen på månen Callisto är lägre än 200 minusgrader. Io är en av de månar som ligger närmast Jupiter. När man undersöker Io närmre så inser man att månen är en plats där vulkaner är mer aktiva än på någon annan plats i vårt solsystem. Varför är det så? Jupiter är en planet med en extrem dragningskraft. Så stark att månar närmst Jupiter till och med stretchas i dess omloppsbana. När de sedan hamnar på ett längre avstånd ifrån planeten så stretchas de tillbaka till sin ursprungliga form. Detta skapar friktion djupt inuti Io, vilket i sin tur genererar värme. Det är som att göra upp eld med pinnar här på jorden. Io är därför kanske för varm för liv. Men Jupiters andra månar, med rätt avstånd, värms upp till en grad där insidan ger utsidan ett lugn. Och tre av dem tror man kan vara hem åt utomjordiskt liv. Oavsett om de döljer sig där under ytan så får vi inte det rätta svaret idag. Vi tar oss tillbaka till jorden och till Sverige. I mars 1960 noterade CIA att besättningen på ett av linjeflygsplan sett en oidentifierad satellit över Sundsvall. Ljusfenomenet hade också iakttagits ifrån observatoriet i Saltsjöbaden. Tidigt på morgonen samma dag gick fotografen Esse Jansson i Norrtälje ut på ett fält för att ta bilder på satelliten 1960 Alpha som skulle passera runt 05:25. 10 minuter före satellitpassagen såg han två objekt som rörde sig långsamt över himlen. De såg ungefär ut som de satelliter som han iakttagit tidigare. Men plötsligt så började objekten bete sig på ett sätt som satelliter inte gör. De ändrade riktning och flög tillbaka åt samma håll som de kom ifrån. I mars 1959 noterade CIA att inte färre än 8 pålitliga personer hade sett ett flygande tefat över Stigsjön nära Härnösand. Objektet beskrevs som runt 6-8 meter i diameter och omgivet av en 2 meter bred lysande ring. Undersidan av objektet strålade med ett rödaktigt gult ljus och det var synligt i 3 minuter. Iakttagelsen hade rapporterats till militära myndigheter. I augusti 1954 nedtecknades en rapport om flera iakttagelser ifrån norra Sverige. Den 17 maj det året gjorde en pågående snöstorm det omöjligt för polisen att undersöka larmen om mystiska flygande objekt. Polisen trodde inte att objekten var väderballonger, men hade heller inte några teorier om vad det kunde vara som låg bakom observationerna. 1953 noterade CIA att flygkapten Ulf Kristiansson och flygmekaniker Olle Johansson hade flugit en DC-3 över Hässleholm och då sett ett mystiskt runt metallobjekt som de uppskattade hade rört sig med ljudets hastighet. De båda flygarna uppskattade att objektet hade varit 10 meter i diameter. Det var inget jetplan. Det såg ut som något helt annorlunda. Ett metalliskt, symmetriskt runt objekt som inte liknar något jag sett tidigare, sa man. De svenska myndigheterna kom fram till hade sett troligen var en dagljusmeteorit, även om möjligheten för att det hade varit en okänd luftfarkost inte gick att avfärda. Vi ska avsluta dagens avsnitt med att läsa ur ett forum som hittade på internet där en person berättar om en mycket ovanlig händelse. Någon dag under våren, försommaren 2016, när jag satt på jobb, skedde något mycket märkligt. Jag var 100% helt själv i lokalen och det är jag oftast. Och jag satt där i en bekväm fåtölj med datorn, min laptop framför mig på ett litet runt bord och skrev på tangentbordet. Det första konstiga som skedde var i hallen, utanför, som jag satt vänd mot och kunde se i ögonvrån. Ljuset tänds automatiskt i hallen när någon rör sig där och jag hade inte varit där på ett tag varpå ljuset hade släckts automatiskt. Men när jag satt där och skrev på datorn så hade jag först en konstig känsla inom mig att jag inte var själv där inne. Och ungefär samtidigt som jag fick den tanken så tändes ljuset i hallen. Jag tänkte att det var konstigt, för det hade aldrig gjort förut utan att någon gått där ute. Så jag reste mig upp för att försäkra mig om att det inte var något papper eller något som ramlat ner ifrån anslagstavlan eller något och triggat ljuset att tändas. Men det fanns ingenting där som kunde få ljuset att tändas. Den enda ingången till hallen var rakt framför mig. Så jag hade både sett och hört ifall någon kom. Speciellt eftersom det är en dörr med passerkort och knappsats för att komma in. Det hörs tydligt när dörren öppnas. Jag sitter bara 4 meter bort och kan tydligt se den. Hur som helst så tänkte jag inte mer på det utan satte mig igen vid datorn. Jag tänkte att det var väl något dammkorn eller något som fått ljuset att tändas. Kanske var det så. Men då var det första gången, och än så länge den enda gången som det tänds i hallen utan anledning. En stund senare, kanske 20-30 minuter, så skedde någonting mycket märkligt som jag aldrig förut varit med om. Och än så länge inte varit med om efteråt heller. Plötsligt utan förvarning så kom det ett litet eldklot med släpande svans. Ungefär ett som man ser på himlen när en meteor brinner upp i atmosfären. Fast detta var mycket mindre och for snabbt förbi på min vänstra sida. Det var så nära att jag hade kunnat sträcka ut handen och fånga det. Låt mig säga att det var runt 2-3 centimeter i omkrets och med en orange eller gulröd kulör som såg ut som att den brann. Men förmodligen så var det inte någon eld egentligen, utan mer kompakt som en liten boll som flög runt. Den färdades från höger till vänster, dök upp bakom min datorskärm, cirka 25-30 centimeter ifrån mig, och sen bara försvann den lika snabbt som den dök upp. Jag uppskattar att det hela varade i 3-4 sekunder totalt. Jag hann inte bli rädd, utan jag blev snarare glad för att jag fick bevittna det. Jag har inte i den vildaste fantasi en aning om vad det här var och om det hade varit någon som helst koppling till ljuset som tändes i hallen. Jag är dock säker på att jag såg det, och det var för mig en högst påtaglig verklig upplevelse. I samband med händelsen så försökte jag meditera lite och jag försökte samla krafterna, men jag kände ingenting i övrigt. Är det någon som har något förslag på vad det här kan ha varit? Och med det här så säger vi tack för den här dagens UFO-poddavsnitt. Skicka in era upplevelser till UFO-poddens Facebook-sida. Du hittar våra andra poddar i RadioPlay-appen, där du även kan lyssna på Svenska mordhistorier, Paranormalia och Sagostunden. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Sebastian Krantz. These are extraordinary times, and we face an extraordinary challenge.
Radio Play.